Hej och välkommen till Katarina-podden och ett mycket, mycket varmt Gran Canaria. Vi har kommit in i september och då är det som varmast här. Svetten rinner konstant. Men så är det. Jag vill ju ha det så här. Jag sitter och funderar på vad jag ska podda om den här gången. Alltså, det finns så mycket att prata om, det finns så mycket att berätta om. Men jag tänkte faktiskt prata lite om karma. Och själen. Ska vi se om jag får ihop de här bitarna. Det är väl inte så himla lätt. Nu ska inte jag sitta och säga så här är det. Men jag tänker att jag bara berättar hur jag ser på det. Och ni vet ju, ni som lyssnar på mig, att jag följer gärna Ambres. Och hittills så har han fortfarande det som klingar an i mig. Alltså det han pratar om och det han berättar om livet och esoteria, blattan bla. Och jag tycker det är så tråkigt när jag får höra så kallade andra ledare. Det stämmer inte. Så oavsett var du befinner dig, mentalt, själsligt, andligt, så önskar jag att du bara lyssnar en stund. Och försöker se det jag ser. It makes sense. Sen behöver man inte hålla med mig. Men när det kommer då till när folk pratar om själen. Att man ska vårda själen. Ja, nu kallar jag mig själv för själavårdare, men det är från ett annat perspektiv. Man ska plocka en själsbitar och Gud vet allt vad jag får höra. För mig är själen intakt. Och själen är här, använder en människa som en puppet för att kunna uppleva här på jorden. Det har ni säkert hört på flera andra ställen också. Men sen sitter vi ju här som människa och har en massa känslor och har en massa upplevelser och vi bara tycker det är för pissigt ibland. Så även jag. Men någonstans har ju själen kommit in i den här kroppen, eller om det är nu utanpå, spelar ingen roll. För att uppleva just det som jag behöver uppleva. Och det är ju det här vi kommer då till kärnpunkten. När man förstår det. När man förstår, aha, är det därför jag blir utsatt för det här? Är det därför jag behöver lära mig det här? Hur jag ska agera och hur jag ska göra med mitt liv. För att människan äger också fri vilja. Jag behöver vissa saker för att jag ska kunna komma vidare med mig själv. Och jag hör hur det låter och jag hör hur illa man kan bli berörd av det. För jag hör ju ofta att säga, ja men det här har inte jag valt. Nej, inte du som person har inte valt det. Men din själ har valt det. Och människan tillsammans med själ och ande har förmågan, mer än vad vi tror, att kunna ändra på sitt liv. Att kunna ta sig ifrån ett elände för att välja det man vill ha. Och då får man ju då ta bort den där offerkoftan. Den måste man ju ta bort först. För att vi är inga offer. Men vi har blivit lärda att vi ska vara offer. Jag har också gjort mig till offer i många situationer. Jag kan ta ett exempel vad jag har gjort mig till offer. Och det är ju det här, jag har tjatat om det förut. Men om man nu säger människor man har runt sig. De här som blockar, kallar en för ditten och datten. Och det kan ju vara både vänner, familj. Jag behöver inte nämna. Men alltså, det finns ju många där ute. Du känner säkert igen det, du som lyssnar. Jag har också råkat ut för det här. Men då handlar det ju om att man måste stå för sina principer. Det låter fel kanske, men man måste stå för att ja, men det här är jag. Jag är det här. Och passar inte det då sina vänner eller, jag vet inte, jag, släkt? Nej, då gör det inte det. Men det ska ju inte hindra mig för att vara den jag är. För då är ju frågan, hur ser de på dig eller mig? Hur har de tidigare sett på mig? Jag har sett massor med tecken på att de jag trodde var vänner, de jag trodde var arbetskamrater länge och så. Det stämde ju inte riktigt. Men det är ju inte mitt fel. Därför att alla människor äger ju sitt perspektiv, hur de önskar se på sin omgivning. Och har de inte öppna ögonen så har de inte. Det där är märkligt, för att det här ser man ju hur det kan genomskådas genom presenter till exempel. Jag vet inte hur mycket presenter jag har fått som jag bara säger, vad är det här? Är det här jag? Ja, säger de då. Okej. Okej. Det är klart att jag förstår att de har gjort det av välmening. De har gjort det för att vad de tror ska vara rätt. De tror att det här är okej. De tror en massa saker. Då kan man lika gärna låta bli, tycker jag. Det var jag tycker. Jag kom från ämnet lite grann. Men om jag nu sitter och säger så här att du har någon där som du inte förstår varför de har tagit avstånd. Jag har också sådana som jag inte förstår varför de har tagit avstånd. Jag fattar inte. För mig handlar det om att man ska kunna prata om saken. Men det finns någon som inte vill. Då måste man acceptera. Okej, de vill inte. Betyder inte att jag har gjort något fel. Det gör inte det. Om jag kan stå för mitt agerande, om jag kan stå för den jag är, då har inte jag gjort något fel. Utan det är snarare den andra personen som inte ser ditt rätta jag. Och det här låter kanske kryptiskt, men det är inte det. Ta till exempel, alltså en arbetsplats brukar vara ett perfekt ställe att öva på det här. Därför att en arbetsplats är ju egentligen, alltså hör och häpna, det är bara ett jobb. Det är bara ett jobb. Och på en arbetsplats så är det ju många olika individer som tycker och tänker olika än vad du själv gör. Och hur ska jag säga det här då? Vi behöver inte älska varandra, men man kan respektera varandra. Man kan rätt och slätt säga så här, hörru du och jag tycker olika. Det kan vi vara överens om det, men vi är här för en arbetsplats och vi ska föra den här skutan framåt. Kan vi vara arbetskollegor? Behöver inte vara arbetskamrater. Vi kan vara arbetskollegor. Tänk om man kunde säga det. Det kanske skulle komma till ett nytt perspektiv hos den andra personen. Ja, okej. Okay. Vi är här för ett jobb. Jag är inte här för att ligga med någon. Nej. Jag är inte på en arbetsplats för att jag ska bli sedd och bekräftad och hörd. Jag är på en arbetsplats för att det är ett jobb jag vill ha. I bästa fall. Eller hur? Så här kan man träna. För att sen applicera det på sitt privatliv. Privatliv är ju alltid lite svårare för att här har vi ju mer känslor. Här har vi mer involvera, särskilt släkt. De är ju där. Så Det kan bli lite mer spännande, men för att man ska förstå sig själv. Jag tar återigen det här med att gå på en, det låter makabert kanske, men alltså om man inte förstår vad jag menar, gå på en arbets, nej, på en kyrkogård och titta på alla gravstenar. Det står ett namn, det står när de är födda och det står när de är döda. Däremellan är det ett streck. Och där ligger då en person som är 90 år. Blev 90 år ett streck? Nej. Det blir ju väldigt platt. Nu har jag ju sett att någon har ju hittat på någonting med en sån här QR-kod på gravstenen. Så man kan liksom gå där och dun, så kan man få se en liten filmsnutt om den som ligger där. Då var det lite mer spännande. Då var det så här, nej men titta. Det vart lite kul. Jag vet inte om det är särskilt bra, det vet jag inte. Men jag tänkte så här, nu vart det lite mer levande. Här ligger en person. Då är det mer än bara ett streck. Det är lite sånt där jag funderar på. Så om du tänker dig, vill du att ditt liv bara ska vara ett streck? Eller vill du att det ska vara fyllt av saker? Som en Aladdin-ask. Med många smaker, med många upplevelser. Jag tror det. Och själen vill ha upplevelser. Själen har kommit hit för att uppleva ett liv. I form av till exempel Katarina Lövelius. Jag kan ibland bli lite arg varför det är på vissa saker. Men jag har också förstått att jag väljer. Och jag behöver våga för att komma någonstans. Andra sa ofta så här, det här livet är det viktigaste. Och ni är här för att skapa. Och då tänker man så här, men jag vill inte måla tavlor. Handlar inte om det. Det handlar om att skapa ditt liv. Det är många som ser att livet har öden och vi itutade hur mycket som helst. Ja, men alltså, det är numerologi och det är si och det är så. Jag skulle säga så här, vilket nonsens. Då blir vi fast i att vi inte kan ändra någonting. Jag har aldrig trott på ödet. Jag har trott på att vi behöver uppleva saker, men jag har också min fria vilja att ändra på det. Därför att om jag går i cykler hela tiden, om jag återupplever samma elände hela tiden, då är det som en ringklocka att nu måste jag göra någonting åt det här. Jag har makten, kraften, viljan, önskan, kärleken till att jag kan göra det. Så om vi nu säger så här att du sitter där och tänker så här, men hur gör man då? Ja, för det första så ska du inte sitta och vänta på ett mod. För den är där. Jag hade ju min vilja att flytta hit. Jag hade inte en tanke på att, men gud, vågar jag verkligen det här? Har jag modet till det? Det fanns inte. Det var som bortfluget. Och allting gick jättelätt. Så ibland tror jag att den här tanken på modet, det gör ett motstånd. Det gör att vi hindrar oss själva. Att vi sitter och väntar på någonting som egentligen inte borde vara där. För jag får ju ofta höra det att, åh vad modig du är. Åh, du är så en inspirationskälla. Och så, åh, du gör, du gör, du gör. Ja, men alltså, vad gör du då? Det är klart att jag vill inspirera dig till att du ska våga också. Med det du vill. Med det du har som bucket list eller to-do lista i ditt liv. Jag hoppas att du lyssnade på förra avsnittet med Cecilia Kärvegård. Och just det att vi hittar hela tiden ursäkter. Hon flyttade ifrån sin familj, sina barnbarn, barnbarnbarn, vänner, bekanta. För hon ville göra någonting. Men nu hann hon inte säga det att när hon är i Sverige så är det 100% fokus på barn och barnbarn. Det är mycket FaceTime. Det är klart att de åker ju hit till ön också. Då är det bara de som gäller. Och då är det verkligen quality time. Och jag menar, det idag, herregud, idag när vi har så mycket digitalt. Visst, det är inte fysiskt krama, men ja, ta inte det som en ursäkt. Ja, men jag kan inte lämna mina barn. Nej. Okej. Okay. Då vill du inte tillräckligt. Nu fokuserar jag på om man ska flytta till ett annat land. Men alltså, vad det än är för någonting. Jag lyssnar på jättemycket poddar om de här som verkligen förverkligar sina drömmar. Hörde senast här, hon var ingenjör. Och till slut bara så här, det här går inte. Jag kan tala på så här. Så hon bröt det. Och håller på med annat. Och det går jättebra. För att om inte du själv är inspirerad och tror på dig själv, vem ska då göra det? Det är så enkelt. Karma, ja. Ja, vänta lite. Själen, jag måste ju säga så. Jag tror på att själen är intakt. Jag har connection med min själ. Jag kan ringa min själ och fråga så här, jaha, hur tänkte du nu? Komma lite närmare, vad är själens agenda? Okej, okay, jag ska igenom det här kryphålet. Ja, kan jag få en lite större tunnel? Så jag slipper krypa. Ja, det kan du få. Vad kan det mer vara? Kan jag få göra det på det här sättet? Bli lite mildare kanske. Det kan vi fixa. Jag tror på det. När vi kommer då till karma så vill jag säga så här att det är själen som äger karman. Inte vi människor. För jag hör så många gånger så här, ja, men det ligger mitt karma. Jag blir så jäkla trött. Ja, vi blir påverkade av karman. Men om vi nu säger så här att den går åt alla håll. Och för att ta reda på det här bör man nog göra lite regressioner. Men nu måste man vara väldigt noga här alltså. Om vi nu säger så här att du sitter i ett elände och du ska ta reda på vem har gjort det här för att jag ska hamna i det här eländet. Du kanske kommer i ett liv där det var tvärtom. Du var förövan. Den är inte lika trevlig. Ja, då kanske du sitter och tänker så här, men hur länge ska man sitta i det här då? Ja, förstå. Komma till insikt. Jag fattar. Då släpper det. Det står ju till och med i Bibeln, tand för tand, öga för öga, eller vad det står för någonting. Men det är själen. Det är själen det handlar om. Så om vi nu säger så här, ta ett kort exempel. I ett liv skjuter jag någon. I ett annat liv står samma själ, öga på öga, i en annan inkarnation. Och den andra står med en pistol på mig. Det är karmalösning. Nu gör det väldigt enkelt. Då har jag ett val att prata mig ur det. Jag har ett val att få den andra komma till insikt. För att om jag då blir skjuten av samma, det kanske återupprepas igen i nästa liv. Why not? Det är komplext det här. Tills vi förstår. Det handlar om att förstå och komma till insikt. Och om nu vi nu säger så här att ja men herregud jag sitter här och är fattig och det är ett elände och hit och dit. Ja, du kanske var stenrik i ett annat liv. Så rik så du inte visste vad du skulle ha av dina pengar. Du liksom gav bort. För att göra det lite dramatiskt. Men det betyder ju inte att du ska sitta och vara fattig hela ditt liv. Utan det kan ju betyda så här, ah, nu förstår jag hur det är att vara fattig. Jag verkligen förstår. Och blir ödmjuk i det. Och kanske då ta lite samtal med själen och säga, du, jag fattar. Jag begriper det här. Jag förstår energin med pengar. Jag förstår hur det är att vara utsatt av pengar. Eller av bristen av pengar. Jag förstår det verkligen. Jag lovar, det kommer släppa. För det här är ett Sims-spel. Det kommer jag ihåg i början på 90-talet när Sims kom ut. Jo då, jag har spelat det. Och då jag insåg väldigt snabbt att jaha, här är någon som har fattat. Nu tycker inte jag om att spela Sims. Därför att jag tycker det är mer spännande att spela Sims i verkliga livet. Tycker jag. Så jag behöver liksom inte spela det också. Jag spelar redan. Ja, det är verkligen komplext det här. Det är verkligen det. Jag ska ju berätta, jag vet inte om jag har berättat det här, men jag skulle ju egentligen ha haft en bror som är född 1,5 år tidigare än mig. Men han blev bara 3 dagar. Sen dog han. Så 1,5 år senare kom jag. Vilket betyder i vår tidräkning att jag var inte ens påtänkt. Eller hur jag nu ska uttrycka mig. Jag har alltid känt mig åsidosatt. Jag har alltid känt mig utanför för att jag varit ju tjej. Och nu ska man veta att 1964 och 1965 i vår släkt föddes det 4 pojkar. Alltså det är 60-tal vi pratar om i min släkt. Det var både faster, moster, vänta nu. Ja, och så ingifta fruar. I nära släkt. Det var en oerhörd stolthet. Och då mammas son dör. Mm. Det här fick jag reda på när jag var 19 år. Jag hade ingen aning om det. Och jag vet ju, jag sprang ju som en tok med allt möjligt. Men jag har ju alltid haft en låtsasvän. Mm. Det är ju han va? Så att när jag får höra det här som säger så här, nej man kan inte ha en släkting som huvudguide. Jo det kan man visst det. Det kanske inte är så vanligt. Men man kan absolut ha det. Sen har jag följt mig hela tiden. Men det var ju när jag var liten. Nu vet jag ju mer vem det är. Och då är det inte min bror. Utan det är själen. Vad nu själen har varit med om. Så nu är det ju mer... ja, vad ska vi säga? Sitt sanna rätta jag. Högre andliga jaget. Kanske vi ska kalla det mera. Så att jag kallar inte honom för min bror. Utan det är någonting annat. Jag har ännu inte riktigt fått något namn. Men jag får en energi. Och det var ju några medium som säger till mig att innan jag visste det här. Att det är din bror. Jag bara, men jag har ingen bror. Oops. Och sa, ja, vi säger bror. Sen får du ta reda på vad det här är. Det var lite spännande faktiskt. Och ett annat beskrev ju precis hur han ser ut. Jag bara, ja, jag har mött i drömmar, meditationer, stämmer. Väldigt bra. Det var vissa signalement som var klockrent. Lite udda. Mm. Karma. Det är väl någonting som är där av en anledning. Det är någonting som är där för att det behöver vara där. Men om man nu tänker sig att det är inte du som människa som går igenom någon karma. Det är själen som går igenom en karma. Jag vet, buddhistmunkar förstår det här mycket, mycket bättre. Tappa tråden lite, men skitsamma. Det är komplext, det är jobbigt. Och behöver man sätta sig in i det här om man vill. Men jag tänker lite så här att det kan ju vara lite jobbigt, det kan vara lite besvärligt. Och då tänker jag så här att, ja men lev livet så som du vill leva det. Och när det kommer motstånd, när det kommer någonting så här, aha, okej. Då är det någonting jag behöver lära mig. Det är någonting jag behöver se. Det är någonting jag behöver uppleva för att jag ska förstå. För att en upplevelse är bara en händelse. Det är faktiskt bara det. Men vi går genast in i offerrollen. Och då gräver vi den där gropen som är svår att komma upp ur. Det är det. Jag tänker inte gå in på pedofili och våldtäkt och sådana saker. Jag tänker inte gå in på det, för det blir alldeles för komplext. Det gör det. Men om man lyssnar på de som har varit med om det, som har kommit över det. De är inne och tafsar på det här. De är det. Och de har en förståelse för att jag har inte gjort något fel. Det är en annan person. Vad ska man säga? Ja, det finns ju många tekniska beskrivningar på vad det kan bero på. Men ändå så här, okej, jag blev utsatt för det. Och det kan ju också vara så i vissa fall att de går igenom vissa saker för vad de ska ha för framtida... vad heter det? Upplysning. Till andra. En inspiration till andra. För det finns ju inte bara en pedofil. Det finns ju inte bara en våldsman eller våldskvinna. Det finns ju många. Och det här är ju också en slags uppgörelse nu. Jag tror att du förstår vad jag menar. Att nu är det ju så enormt mycket av det. Som behöver komma upp till ytan. Och då är det bra att det finns de här som är i fronten. Som vet vad de pratar om. Och har en annan syn på det. Men man väljer själv om man vill vara i gropen eller inte. Jag vet vad någon som sa. Ja, men det kan inte vara något högre syfte för att bli utsatt för detta. Om du väljer att ha det så får du ha det. Men jag vill påstå att det är högre syfte. Men det är inte okej att vara förövare för det. Även en förövare har vaknat i ett och samma liv. Om man har nu i ett liv varit förövare och sen vaknar man upp och säger så här, det var då fasen vad jag har gjort elände. För att tänk dig så här, vad fasen är inkarnationer för någonting? Det är samma sak. Fast vi tar olika roller. Själen inkarnerar och gör olika saker. Man är både rik, fattig, förövare, offer. I ett och samma. Själen går in där och tar olika inkarnationer för att uppleva. Så egentligen, vad är det för skillnad? Jag vet inte om du hängde med eller vad jag säger. För att, jag gjorde ju så mycket regressioner ett tag. Det var den ena svettiga saken efter den andra. Till slut sa jag så här, nej, jag tror inte jag orkar längre. Jag fick se och uppleva, det var inte bara härlighet och Atlantis och allt vad folk pratar om. Det var en hel del elände som inte jag utan som min själ har inkarnerat i olika roller. Jag bara kände så här, nej, det får nog vara bra, jag mäktar inte. Det vart alldeles för jobbigt. Så jag bestämde mig för att nej, jag ska inte hålla på med det där, utan jag ska leva här och nu. Det är det här som är det viktiga. Jag ska uppleva nu. Och Jag är den jag är idag på grund av alla inkarnationer. Ja, det tänker man inte på. Det är ju resultatet av de tidigare inkarnationerna. Så hur ska jag värdesätta det? Hur ska jag, inte värdera, hur ska jag värdesätta den inkarnationskedjan som min själ har valt? Jo, genom mina egna fria val. För det är likadant här, det är bara en händelse. Det har varit lite tungt nu, känner jag. Men jag vill bara förklara hur jag ser på det. Och jag vet, jag har ju haft diskussioner med andra om det här i kurser jag har gått. Och han sa, ja, det ligger någonting i det du säger. Och han sa ju det så här, visst, du kan ta reda på tidigare inkarnationer, men var beredd på att det kanske inte är så nice alla gånger. Det viktigaste är här och nu. Det är det viktigaste. Och just nu när vi är inför det här stora, stora, stora uppstigningen. Och på tal om det, nu blandar jag och ger jag lite här. Om du funderar på att säga så trött på att höra om det där, vilket jag också kan göra ibland. Så är det ju inte första gången som vi har haft uppstigning. Det är det definitivt inte. Men den här gången är den omfattande. Den är så mycket större än tidigare. Mm. Om du undrar så här, när var uppstigning förut? Ja, det har inte jag koll på. Men jag vet att en uppstigning har varit att sluta med slaveri. Tänker du så här, det är väl slaveri nu med? Ja, men inte lika stort. Slaveriet var stort på 1700-talet. Det var i varenda hem. Danmark var väl värst, tror jag. Det var jättestort, men det trappades av just på grund av en uppstigning. Vi ska inte göra så här med människor. Sen finns det eftersläntrare, ja. Det beror på hur man ser det. Ja, vad vill jag säga med det då? Det är väldigt omfattande just nu. Och det är som André säger, vi är evigheten på oss, men det hastar. Jag börjar förstå vad han menar. Nu låter det väldigt mer pessimist, men nej då. Jag kan ju se nu, jämfört med 70-tal när jag började på mitt eget naiva sätt, kolla på det här. Så ser jag ju att det har hänt ofantligt mycket. Och bara de senaste 4-5 åren tycker jag att det verkligen poppar upp det ena efter det andra. Och jag tror att det har lite med pandemin att göra. Då gick vi in i oss själva och började säga, vänta lite nu här, det är något som inte stämmer. Och nu menar jag inte bara pandemin med allt vad det var, utan just det här att alla var väl mer eller mindre isolerade på olika sätt. Även om Sverige inte stängde några gränser direkt. Men du fattar vad jag menar. Så var det, alltså jag säger så här, tack och lov att det kom. Jag satt också och filulerade för mig själv. Och då kände jag så här, det här är ju lite reset. För oss. Dels det här med vad vill jag i livet? Jag kanske inte ska räkna med att jag kan gå till ett jobb alla dagar. Just det. Där händer det någonting. Eller vad vi nu ska ta för någonting. Jag kanske inte ska vara så begränsad över att jag bara har det här. Och att jag bara har en trygghet i ett jobb som jag tror att jag behöver gå in i varje dag. Kanske ska börja tänka lite annorlunda. Man vet ju aldrig vad som händer nästa gång. Så, ja, why not? Sen kom ju då ett krig överhängande. Liksom man bara säger, jaha, jesus vad det kom nära. Ja, jag kanske inte heller har en arbetsplats att gå till. Den kanske är bortsprängd. Alltså nu bara, jag bara fabulerar lite. Det här har gjort att folk börjar tänka. Kanske man sitter och säger så här, men det här är väl egoistiskt? Absolut inte. Det här handlar om att vakna. Och just det här, vad gör jag med mitt liv? Vad gör jag med det? Det är bättre nu än aldrig, tänker jag. Jaha, så att min förhoppning är ju verkligen som jag ser att folk kommer till insikter. Och jag ser ju de här som bara, de bara får meddelanden, att se de här som bara får uppenbarelsen, eller vad ska jag kalla det, får en inre röst som säger en massa spännande saker till oss och liksom hur det anbelangar i dem själva och hur de känner, men det här känns rätt för mig. Istället för att gå till en lärare som inte förstår. Jag vet inte om du förstår vad jag menar riktigt. Den tycker jag är bra. Jag ser det mer och mer. Och det är en förhoppning för mig att det faktiskt går vidare. Så misströsta inte där ute, utan jag säger precis som många mästare säger, det är precis som det ska. Och det är det. Men jag vill att du som lyssnar börjar gå in i dig själv och fundera på vad vill jag? Vart är jag på väg? Och se inte de där enorma stegen som man måste ta. Utan ta de där små stegen mot ett mål. Sen kan helt plötsligt de här stegen ändras lite. Därför att det du känner idag, det kan ändras imorgon. Det ser jag ju med mig själv. Jag har ju alltid haft en dröm att bo utomlands, men jag förstod inte hur det skulle gå till. För 2 år sedan, 3 år sedan, såg jag inte det här komma. Så att min plan, vad jag hade då, blev någonting helt annat idag. Så kan det gå. Så med det så säger jag, tjing tjing, vi hörs nästa vecka. Hej hej!